Hur människoöden finnas. Tusenåriga minnen från fyra jordeliv. Hur människoöden finnas skrevs för nästan 100 år sedan. Men eftersom boken rymmer andliga insikter kring livets grundläggande frågor, har man inte upphört att efterfråga den. Berättelsen är enkel och vacker, och med sin ärliga och varma ton når den läsaren i hjärtat. Boken berättar om två bröder vars starka hat knyter själsliga band mellan dem. Man får ta del av deras liv genom flera inkarnationer, både på jorden och på den andra sidan. Historien om dem är spännande och skriven med stor inlevelse. En bok man läser från pärm till pärm. Första kapitlet inleds med hur huvudpersonen föddes i området utanför den nuvarande Uppsala vid den tidpunkt då kristendomen började spridas bland hedningarna i regionen. Han namngavs i livet Grane och var en envis och tuff person som snart kom i konflikt med sin bror Ulf, som var mer av en drömmar, en mer uttalad känsla människa. De hade också en fostersyster, Magnhild, som Grane senare uppvaktad, medan hon föredrog hans bror Ulf. Detta utlöste ett hat mot sin bror Grane. De snart blev dödsfiender. När båda föräldrarna var döda, övertog gården Grane och den andra flyttade ut snart också, eftersom han slutenbar bodde ensam på gården. Broder Ulf hade hund giftermål i granngården, och snart kom i konflikt om gränserna mellan gårdarna. Så småningom Grane planerade att döda sin bror i hemlighet, men innan planen sattes i verket sin egen gård brann ner, och han genast misstänkte brodern, och svor att hämnas. Han hade en omväg hört att Ulf var borta den kvällen när hans gård brann ner, och det tog han som ett tecken på hans misstankar var korrekta, att hans bror var pyroman eller mordbrännare. Han tog hem några lantarbetare från egen gård och en sen natt smög upp på broderns gård. Men de väntade, där de hade yxor och svärd redo. Och det var en varm strid innan både bröder och många andra var döda. I kapitel 2 berättas hur Grane, som var fylld med hat i döden, vaknade och fann sig i en mörk och smärtsam värld. På andra sidan, här träcks till, rent magnetiskt, den frekvensvärlden, som man mentalt är i kontakt med omedelbart efter döden. Och Grane kom till en grym värld, analogt med hans eget hat, som så många andra som är okunniga om döden och livet efter detta är. Hade han allvarliga tankar av hat och rädsla skapade en separat mentalt fängelse, som Martinus kallade. Jo, helvete är verkligt nog för dem som trodde att fångas i denna grova frekvenszon och skapar därmed lägre astrala planet. När dessa världar är rättvist nog, så länge okunskap håller den i fångenskap, men det är ingen fysisk plats. Följande är ett utdrag från sidan 14, kapitel 2 om sina första erfarenheter på andra sidan. Jag vaknade i en av andevärldens allra lägsta och mörkaste sfärer. Vad jag där fick uppleva av kvalfulla lidanden kan jag icke beskriva och vill inte heller. Det är allt för pinsamma minnen för att dragas fram i dagen. De tusen år som gått har ju också lagt sitt täckelse. Det är icke höga parentes av relativt glömska över de fasor jag då upplevde. Och jag vill ogärna blotta dem mera än som för sammanhanget i min berättelse är nödvändigt. Länge dröjde det innan jag kom till klarhet om att jag hade lämnat jorden. Jag trodde först att jag blivit inspärrad i något mörkt fängelse för att jag dräpt min bror, men undrade över att ingen kom för att ställa mig till ansvar. Ensam satt jag där och stönade. Jag ropade, men ingen svarade. Jag försökte krypa omkring i mörkret, men kom inte ur fläcken. Ty överallt stängdes min väg av skrovliga bergväggar, över vilka ett gyttigt vatten sipprade ned. Där fanns en stor flat sten, som var jämförelsevis torr. Det var mitt viloläger. Där rullade jag ihop mig och försökte sova, men någon vila blev det inte. Så snart jag slöt ögonen skrek en röst i mitt inre kolon citationstecken Ulf mordbrännare. Och strax var jag på nytt vaken med hatets alla furier rasande i mitt bröst. Ibland kom det över mig en känsla av vämjelse över mig själv. Vid ett sådant tillfälle tyckte jag mig urskilja en mänsklig varelse, som kom smygande fram till mig. Han var inhöljd i en mörk kappa och hade en bredskyggig hatt neddragen över pannan, så att jag ej kunde se hans drag. Vad vill du mig? Frågade jag. Jag vill hjälpa dig, Gran, svarade han. Vem är du? Din broder Ulf. Då ljuger du. Han är död. Jag har ju själv fällt honom. Men sedan stupade också du. Förstår du inte att också du är död? Vem är du, främling, som tycks känna mig? Istället för att svara tog han fram under sin kappa en lykta, som han höll upp över sitt ansikte. Ulf! Ulf! Skrek jag. Vad vill du mig? En gång har jag tagit ditt liv och kan göra det ännu en gång. Vik hädan! Härfra! Med dessa ord rusade jag på honom och hade väl tillfogat honom rätt mycket en skada, om jag inte i samma stund blivit kastad till marken av en för mig osynlig högre makt. Jag kände mig som bunden till händer och fötter, och samtidigt hade jag förnimmelsen av att jag föll med svindlande hastighet djupt ner. Vart jag fördes, hade jag icke någon aning om. Slutligen saktades farten och jag kände åter fast mark under fötterna. Det var en fasans hemvist jag hamnat ut i. Det var ett verkligt helvete. Luften var tjock av stinkande dunster. Marken var slipprig av leverat blod och hettan var olidlig. Det var inte så mörkt som i min förra håla, men ljuset kom som röda eldsflammor, som drog förbi. Hela trakten såg ut som en av eld härjad vildmark. Något så hemskt kan inte den vildaste fantasi föreställa sig. Här var jag inte ensam. Runt om mig såg jag varelser med av smärta eller raseri förvridna anletsdrag kräla omkring. Några jämrade sig. Andra skrek högt. Endast ett fåtal låg tysta och tycktes sova. Det var det oförsonliga hatets värld jag kommit till. En av den gudomliga kärlekens stora lutringsugnar. Där även den hårdaste skorpa av hat småningom ska bringas att smälta, liksom slagen i eldskedas från den ädlare metallen. Hur länge man behöver dväljas i en sådan skärseld beror helt och hållet på en själv. I samma stund man släpper sitt hat och erkänner sin skuld där man fri och föras genast av vänliga vårdare till en annan och drägligare värld. Må ingen missuppfatta detta så. Så skulle de yttre fasansfulla förhållandena vara ämnade att så som tortyr avtvinga den skuldbelastade hans bekännelse. Ingen föreställning kan vara oriktigare. Nej. De yttre förhållandena är från överallt på det astrala planet. Allenast den yttre avspeglingen av deras inre tillstånd, som där har sin boning. Och det är det inre tillståndet, som är själva helvetet. Det är samvetskvalens marter, som icke lämnar den skyldige någon ro. Det är hans fåfänga bemödanden att tysta den inre rösten, som avtvingar honom suckar, klagorop och ångestskri. Det är inifrån som slutligen impulsen kommer till att böja sina styva knän och vidkänna sin skuld. De livanden den olyckliga genomgår är således i första rummet av psykisk natur. De är det följdriktiga utslaget av hans egen ondska och tillika det lindrigast möjliga medlet till hans räddning. Men om också den slutliga impulsen till underkastelse måste komma från den olyckliga själv, så är han dock icke lämnad utan påverkan och stöd av andra. Otaliga är de kärlekens apostlar, som icke sky några uppoffringar för att rädda dessa olyckliga bröder och systrar. Utan att räddas för de fasor och faror, för vilka de utsätter sig, går de modigt ned även i de djupaste helvetena och predikar kärlekens evangelium för de fångna. Men, ack, de kan så litet uträtta. De förmår knappast göra sig fullt förnimbara för de arma olyckligas grova och förslöade sinnen, och deras ord förklingar ofta ohörda. Mycket gott uträttas dock genom dessa tappra missionärer och många är de. Genom att lyssna till deras bevekande böner. Tidigare än eljest kommit till frid och försoning. Hur länge jag väldes där nere. Hur länge jag uthärdade mina inre kval. Innan jag fick det makt över mig själv att kunna böja mig i ödmjuk underkastelse. Vet jag ej. Men det var en oerhörd tid. Som då syntes mig som en evighet och som säkerligen i jordisk tidräkning inte kan uppskattas till mindre än ett sekel. Det är förfärligt. Vad hatet har förmåga att binda sina offer. Men det livande det medför är, lovad vare Gud, ännu starkare. Det är en renande makt som ingen i evighet kan gär motstå. Det är anden. Gudanistan i vårt väsens innersta. Som vrider sig i förtvivlan och inte lämnar oss någon ro. förrän han får spränga dem hem under band. Var är han snörts av hat och synd? Det livandet är vårt helvete. Men till lika den lutringseld. Var över vid skola utgår renade och fria. En gång kom också för mig befrielsens timme. Jag hade åhört en gripande predikan av en ljus ande, som ofta brukade besöka oss. Han kom fram till mig och lade sin hand på mitt huvud. Jag föll i en våldsam gråt, som skakade hela min kropp. Det var heta ångestårar, som smälte isen kring mitt hjärta. Den gråten ville aldrig släppa. Den övergick i konvulsiviska snyftningar. Han strök mig några gånger från huvudet till fötterna, och jag somnade in. När jag återslog upp ögonen, befann jag mig i ett helt annat land. Visserligen härskade även här rätt svåra förhållanden. En djup skymning och ett gråkat klimat. Men de var dock en lisa mot de jag lämnat. Här fick jag börja arbeta under stränga uppsyningsmän. Det var ett grovt materiellt arbete, som jag inte riktigt kan beskriva, men som närmast kan jämföras med arbetet nere i gruvor på jorden. Ja, som aldrig själv hade deltagit i arbetet på min gård. Därtill hade jag ansett mig för god, och som nere i helvetesfären varit dömd till overksamhet. Grep nu med begärlighet fatt i detta arbete, som för mig var en lindning efter de kval jag lidit. Här förde jag under en lång period ett jämförelsevis drägligt liv i Huru. Och men, enformigt och punkt. En dag kom min väktare och tillsade mig att följa sig. Det var någon som ville tala med mig. Jag släppte min hacka och gick med honom. I vår kasern stod den främmande och väntade. Döm om min förvåning, när jag igenkände Ulf. Han hade kommit, sa han, för att bedja mig om tillgift för att han bränt min gård. Den bönen hade tyngt på hans sinne ända sedan han själv kommit till insikt om hur illa han handlat. Han hade den på läpparna, då vi första gången träffades, men fick inte då tillfälle att framföra den. Sedan hade han icke förrän nu fått tillstånd att söka upp mig. Vad är väl din skuld mot min, sa jag och räckte honom min hand. Kan du förlåta mig allt ont jag gjort dig? Kära gran, sa han. Du har lidit mer än dina gärningar är värda. Jag har ingenting att förlåta, men jag har här med mig ett fribrev för dig. Du har nu slutat din prövning i denna kalla och otillgängliga värld och får följa mig till den, där jag har min bostad. Då jag till min stora glädje hörde att du var färdig här nere, utbad jag mig tillstånd att få vara den som fick visa dig vägen upp till oss. Så följdes vi åt. Han förde mig upp till en något ljusare sfär, där jag fick bo tillsammans med honom. Jag fick till förfogande två stora vackra rum, där solen sken in om morgnarna. Vad det var roligt att se solen. Landskapet utanför min bostad var inte särskilt vackert. Det var ett stort odlat fält utan några träd. Men solen, ack vad det var härligt att se solen, som jag inte sett på nära 200 år. Här fick jag börja gå i skola. Goda andar, som egentligen tillhörde en högre sfär än vår, tog vård om mig och gav mig den undervisning jag behövde. Men även här fick jag arbeta. Ehur, skönt. Icke så tungt som förut. Jag fick hjälpa till i jordbruket, som tycktes vara befolkningens huvudsakliga sysselsättning. Alla var vänliga mot mig och jag hade det så gott jag någonsin kunde önska mig. Minnena från denna avlägsna tid har så förbleknat att jag inte kan avläsa dem annat än i stora drag. Men en episod har ristat sig in i min hågkomst. Det var då min fostersyster kom och sökte upp mig. Jag var sysselsatt ute på fältet med att rensa bort ogräs. Trött av att krypa på alla fyra, reste jag mig och sträckte på ryggen. Då fick jag se en kvinnlig varelse komma emot mig, men hon var inte lik de kvinnor som bodde i vår sfär. Hon var ljusare och vackrare, och hön nästan svävade fram över den oländiga mark, där de andra gick med tunga steg. Först kände jag inte igen henne, men när hon sträckte båda armarna mot mig och sa teckengrane, vad jag är glad att äntligen få träffa dig. Då förstod jag att det var Magnhild. Hon berättade att hon haft så ont av det hat vi bröder hyst mot varandra, och att hon så många gånger, men alltid förgäves, försökt att komma mig nära och göra sig synligt för mig, medan jag valdes där nere i det rysliga mörkret. Det hade vållat henne så stora svårigheter och obehag redan att komma in i den helvetesfär, där hon visste att jag fanns, och att sedan gå omkring där och söka mig. Det hade nästan överstigit hennes krafter. Slutligen hade hon väl funnit mig, men icke kunnat ge sig till tjäna. Hon hade slutligen måste uppge försöket att göra något för mig. Men, sa hon, lyckligtvis fanns det en, som var starkare än jag till lika så fylld av medlidande med dig, att han aldrig släppte dig ur sikte, utan begagnade varje tillfälle att underblåsa den ånger, som likt ett litet glödande kol låg på djupet av din själ under en kvävande askop av hat och hårdhet. Han höll mig alltid underkunnig om hur det gick för dig, och slutligen kom han med det glada budskapet, att du var räddad. Sedan har jag väl velat, men icke fått tillstånd att besöka dig förrän nu. Vi gick till mitt hem. Där talade vi länge tillsammans om allt vad jag haft att utstå, allt vad jag lidit. Till sist framkastade jag en undran över hur länge jag skulle stanna där jag nu var. Då svarade hon att jag kanske snart måste gå ned till jorden igen och där födas på nytt som ett litet barn. Detta kunde jag alldeles inte förstå, men hon förklarade att annars kunde jag aldrig nå fram till någon verklig lycka. Det hade min andliga ledare sagt henne. Även hon hade till en början haft svårt att förstå detta tal om en återfödelse i materiens värld. Men nu hade hon nyss bevittnat hur hennes fostermor efter långa och svåra lidanden slutligen själv anhållit att få gå ned i materien för att genomgå ett nytt liv och nu blivit född som ett litet barn i samma trakt, där hon själv levat som den stränga mor Sigyn. Detta grep mig djupt. Jag fattade Magnhilds hand och bad henne tala mera om hur detta var möjligt och hur man skulle bära sig åt om man ville gå den vägen. Fråga inte mig, sa hon. Jag är så okunnig och står själv så undrande och bävande inför ett sådant öde, om det även ska bli mitt. Då vi sedan tillsammans uppsökte Ulf, som arbetade på ett annat håll, blev även han till en början mycket förvånad över det underliga talet om återfödelse till jorden. Men han blev småningom förtrogen med denna tanke, och någon tid därefter var han fast besluten att gå den vägen. Jag minns hur han liksom domnade bort, och en vacker dag var han försvunnen. Vart han tagit vägen kunde jag aldrig utforska. Jag stred länge mot en inre känsla som manade mig att följa honom, ty jag anade att det liv som där nere väntade mig skulle bli fullt av prövningar och lidanden. Men slutligen kunde jag ej stå emot rösten i mitt inre. Jag gav mig hän, visserligen icke med någon glädje, men med fri vilja och en oklar förhoppning om att kunna gottgöra något av vad jag under mitt förra liv hade brutit. Så vandrade också jag den underliga vägen ned i materiens värld för att luttras och för att sona. Men ack hur svag var ej den bärande kraften i detta mitt beslut. Jag var mera rädd än jag var stark. Jag var mera undrande än jag var klar. Jag följde en inre drift som drog mig, utan att jag visste varför, och utan att jag hade en aning om varet den bar mig. Så gick det till att jag efter nära 400 års vistelse vänsterparentes besök i andra världens lägsta sfärer åter blev ett litet barn på jorden. Hon var från fattiga människor, och Åke avvisade henne i sin arrogans där han själv var av kungens män, som ung riddare. Denna kvinna, i det sista livet var hennes namn Gudrun, skulle han dock träffa under många framtida liv, för han älskade honom verkligen in i hans själ. Men han föraktade henne som varande av fattiga människor, och förälskade sig i en vacker kvinna i kungungens hovfingergärd. Men denna kvinna hade också ett bra öga för den lutaspelande Erik som underhöll vid hoffet. Erik var hans bror från tidigare liv, och återuppstod hatet, som förut, genast mellan dessa fiender från tidigare liv, som de uppenbarligen inte mintes medvetet. Det är bara på den andra sidan man delvis under hjälp kan se in de senaste liv öde och så se sambandet mellan sig själva och de olika människor som ens öde har fört in i kontakt med under dessa liv. Så småningom gifte Åke sig med Fingergärd medan den spelande rival fortfarande försöker komma sig in hos henne. Och inom Åke bränner därför svartsjuka och hat. Så han smyger en sennat ut för att döda denna sin lutanspelande rival Erik. Men innan han kan göra det, ryker folket på honom och han kommer att besegras och fängslas. När han sätter sig i fängelse under 3 år, så får hans rival grepp om hans fru och tillsammans åker de iväg. Men när Åke efter 3 år släpps ut ur fängelset, har han hämnd i tankarna. Han söker upp en man som ser en som bodde i skogen i en stug, som fann förlorade djur och människor. Sådana möjligheter fanns vid den tiden inte så ovanligt, skriver han. Samma man som han hade träffat förut. Som far till hon han förförde och sätta barnet på under sitt tidigare liv. Detta ser han mycket senare från. Andra sidan. Som han dikterar detta från. Den psykiska steende fick ett plagg som Ingegärd hade burit och genom denna vibration kunde han se henne. Och ut ur spåren han kunde ge. Så fann Åke både hennes rival och han så småningom i Danmark. Här. I utdrag ur boken från sidan 34. Sedan drog jag över till Jylland och kom så en dag till Skanderborg. En liten stad inne i landet. Bredvid staden låg ett av vallgravar och ringmurar omgärdat gammalt slott. Tillhörigt en dansk adelsman. Där skulle firas en stor fest. Och hela den lilla staden var i rörelse för att se de långväga gäster. Som med sina följen av väpnare och svinner drog genom stadens gator upp mot slottet. Även jag stod där och gapade. Plötsligen fick jag syn på en ryttare. I vilken jag tyckte mig igenkänna den jag sökte. Han red i sällskap med en äldre riddare åt fem adelsdammer. En som satt i karmstol och en som red gränsle. Den förra var en äldre dam. Den senare bar en slöja över ansiktet. Så att jag ej kunde se hennes drag. De red i skritt och jag följde efter dem så tätt jag kunde. Det lyckades mig. Utan att bliva bemärkt att kittla hennes häst. Så att han hoppade till. Hon var nära att förlora balansen. Men tappade bara sitt spö. Jag räckte henne det. Slöjan blåste åt sidan. Det var hon. Inte ett tvivel. Det var hon. På det tack hon yttrade, hörde jag att hon var svenska. Men hon hade icke känt igen mig. Här gällde det att icke förlora ett ögonblick. Min fru, sa jag. Ni skulle säkert inte illa upptaga en hälsning från riddaren Åke Algotsson. Vid detta namn for en stark rodnad över hennes ansikte och hon vacklade till i sadeln. För en knuff av mig gjorde hästen samtidigt ett kast åt sidan, och hon föll med ett skrik i mina armar. Erik, som red några skritt framför, vände sig om och hoppade genast av hästen. Hur kan ni understå er att skrämma hästen, så att min hustru faller av, röt han. Hon var min hustru, innan hon blev er och nu kräver jag henne tillbaka. Oförskämda vägstrykare, vad är det du pratar? Jag är Åke Algotsson. Jag har sökt er både i Norge och Danmark. Äntligen har jag funnit er och nu ska du inte undgå min hämnd. Hevn, innan han andrade sin värja, rusade jag på honom och stötte dolken i hans bröst. Folk rusade till från alla sidor. Jag blev gripen bakbunden och förd så som fånget till slottet. Här gjorde man processen kort. Ingegärd, som möjligen kunnat rädda mig, vill inte tala med mig eller bevittna riktigheten av mina uppgifter. Man trodde mig ej. Man ansåg mig för vanlig stråtrövare och hängde mig i närmaste träd. Kap. 5. Åter i mörker. Igen i mörket. Det är fasansfullt att vakna upp efter ett sådant slut på sitt jordeliv. Det kan ej i ord beskrivas. Det innebär till en början så mycket av ren fysisk smärta. Som från den avlagda fysiska kroppen överförts på astralkroppen. Att det sannerligen nicklar underligt. Om man tror sig ännu leva kvar på jorden. Ett ro för alla de lidanden som kroppsliga nerver kunna tjäna. Dessa smärtor domnar småningom bort. Men istället vakna till liv andliga marter. Långt fruktansvärdare än de fysiska. De huggar sina klor i själen och lämnar den ingen annan ro. Än den som möjligen kan inträda under kortare eller längre stunder av omedveten dvala. En naturens välvilliga hjälp. Då man liksom inte orkar lida mera. Men man väcker sig igen och valen kommer tillbaka. Allt intensivare ju mera medvetandet vaknar. Och de släpper ej den olycklige. Förrän de uträttar sitt värv. Att böja honom i uppriktig och ödmjuk ånger. Jag vill försöka giva dig. Som läser dessa rader. En svag föreställning om det helvete. Jag nu vaknade i. I det föregående har jag givit en antydan om hur jag under liknande förhållanden fick lida efter min förra hemska skilsmässa från jorden. Nu var min belägenhet ännu svårare. Därför att jag är hur mera utvecklad och trots mina goda föresatser gjort om samma förbrytelse. Det är hemskt att se hur vi icke sällan upprepar samma fel liv efter liv. fastän vi under mellantiden i det fria tillståndet uppriktigt ångrat dem och gått ner med de bästa föresatser att kuva vår onda natur. När materiens bindel och nyo knytes för våra ögon och vi ej längre känner igen våra förra vedersakare, då vi möter dem, vaknar intuitivt en gnista av hat, som ännu ligger som ett litet glödande kol under askan och flammar upp till en ny låga. Det skulle vara alldeles tröstlöst att se denna iteration av brott, om vi icke genom att ännu längre följa utvecklingen, finge bekräftelse på, att det onda slutligen kan och ska utrotas. Men förrän man med denna bindel för ögonen kan räcka sin forna fiende handen, är icke heller det hat man hyst till full och utplånat, det onda utrotat. Ännu var mitt hat och min vilda natur starkare än mina föresatser. De bragte mig på fall och förde mig ånyo ut i det yttersta mörkret. Ja, mörkt var där i sanning. Det enda, som spred ett svagt sken, var det blod, som sipprade ner efter klippväggarna, flöt omkring på marken och samlade sig i dess håligheter. Det var som om det hade haft liv. Det rörde sig och det lyste, men det var ett hemskt flammande sken. Det spred omkring sig. Då jag vaknade till besinning, låg jag i en grotta på den av blod slippriga stenhäven. Jag famlade omkring mig och stötte på en död kropp. Den låg med ansiktet mot marken. Jag vände på dess huvud och, trots den djupa skymning som rådde, kände jag igen en man. Jag nyss mördat. Förskräckt rusade jag upp och ville springa därifrån. Men det var som om någon ryckt mig i benet. Jag snavade och föll framstupa i en blodpöl. Då jag såg närmare efter, var jag med en fin kedja fastlänkad vid en mördares kropp. Jag försökte slita av den, men den trotsade alla mina bemödanden. Den var fästad som en black om fotleden. Efteråt har jag lärt mig förstå, att detta endast var en tankebild, som förtätat sig så, att den för mig hade en lika så fast form som min egen kropp. Jag hade genom det intensiva hat, jag så länge närt, och nu senast genom min ogärning så bundit mig vid detta mitt tankefoster, att jag inte kunde slita mig lös. Det var en boja, som jag själv hade smitt mig. Nu hade denna skräckbild för mig en förfärande verklighet. Jag var således en fånge i denna öppna grotta, ty om jag också haft kraften att släpa med mig den döda kroppen, så hade jag ingenting vunnit därmed, då jag inte kunde bliva den kvitt. Jag hade ingen hågkomst av att jag blivit hängd, och förstod ännu inte att jag var död. Jag trodde att detta var ett infernaliskt straff, som danskarna utfunderat för att pina mig. Till en början rasade jag i vrede och förtvivlan och fyllde luften med rop och förbannelser. Men allt var tyst omkring mig. Det enda ljud jag förnam var ekot av min egen röst, som hånande återskallade från klippväggarna. Småningom blev jag lugnare. Det hjälpte inte, hur mycket jag än skrek och stönade. Och jag försökte därför att få sova. Det lyckades också kortare stunder. Men så var det som om någon hade ryckt i min kedja. Jag spratt till, och återvaknade hela helvetet inom mig. Så förgick en tid. Hur långt hade jag icke då något begrepp om? I själva verket var det knappast mer än ett år efter jordisk tideräkning. Men mig förföljde som ett långt jordeliv. Då inträffade en förändring i mitt tillstånd. Jag började känna en viss leda vid mig själv. Och därmed tyckte jag mig också märka någon förändring i min yttre omgivning. Mörkret var inte längre så djupt och blodet, som runnit omkring på marken, hade försvunnit. Men min kedja band mig ännu vid den döda kropp, som låg där alldeles oförändrad, utan att ha undergått någon förruttnelse. Jag satt djupt nedslagen och såg på mitt offer. Skulle jag aldrig bliva fri från denna hemska skugga, med vilken jag så länge varit sammanlänkad? Ja, till en skugga var det. Det hade jag småningom kommit underfund om. Denna kropp, som först synts mig ohyggligt verklig, den hade nu blivit till ett skrämmande spöke, som egentligen bara var luft och dock för min inbildning och hade så fast form. Vad skulle jag göra för att bli den kvitt? Kunde jag på något sätt försona den döda och förmå honom att lämna mig? Den tanken malde jag om och om igen i mitt huvud. Tills jag utröttad sjönk ner mot stenhällen med ansiktet dolt i händerna. Då kände jag plötsligt en hand på mitt huvud. Jag såg upp. Heliga Guds moder. Det var han, Erik själv, som livslevande stod framför mig. Hjälp! Hjälp! Ropade jag i yttersta förtvivlan. Vad vill du mig? Jag ville få hjälpa dig, svarade han med ett vänligt småleende. Du har det så otrevligt här. Men jag har ju mördat dig. Dog du inte för min dolk? Eftersom du kan stå här levande inför mig. Min kropp är död. Men själv lever jag. Det förstår jag inte. Din döda kropp ligger ju här bredvid mig. Och jag kan inte bli den kvitt. Hur mycket jag än sliter i bojan. Och ändå lever du. Ja. Även du lever. Fast du blev hängd i Skanderborg. Minns du det? Ja. Hängd. Nej. Jag har ju suttit här i. Jag vet inte hur. Många år och väntat på min dom. Men så har de haft den infernaliska grymheten att fastkedja mig vid ett lik. Som jag hållit för att vara dit. Erik. Erik. Om du visste vad jag lidit. Det vet jag. Men nu tror jag att du lidit nog. Slipper jag då att dö? Du är ju vad man kallar död. Din kropp multnar. Rotnar. I hyllans jord. Men din själ lever såväl som min och nu sitter du här i andevärlden och väntar på något. Ja. Jag väntar på att bli fri. Jag tror du väntar på något annat först. Vad då? Du väntar att din egen ande ska säga dig att det var orätt vad du gjorde mot mig. Det har den sagt inte än, men tusen gånger. Men du har sagt emot. Inte sant? Ja, visst. Nåväl, då väntar du på att du själv ska medgiva att din ande har rätt. Jag dröjde en stund med svaret. Kanske är det så, men jag förstår det inte. Min ande och jag själv är de olika personer. Din ande, det är gudagnistan inom dig, ditt samvetes röst, det innersta av ditt väsen. Du själv är allt det. Dina tankar, dina uppsåt, dina begär, det är du sådan du går och står. Han hade satt sig på en sten bredvid mig och räckte mig sin hand. Det gäller nu, fortsatte han, att du instämmer i ditt samvetes röst. Erik, hur kommer det sig att du kan sitta här och tala så till mig? Är du inte vred på mig för att jag bringat dig om livet? Är du inte rädd för mig att jag kan göra det om igen? Nej, nu är jag varken vred eller rädd. Jag har varit det, men jag har lärt mig förstå att sådana känslor binda oss i mörkret. Men vänliga känslor lyfta oss till ljuset. Vem har lärt dig det? En gammal pater, som tog hand om mig, när jag rycktes bort från livet. Han har också sökt upp dig och velat hjälpa dig, men du har inte velat höra honom. Det är inte sant. Han har aldrig varit här. Jo, vi har båda varit här hos dig flera gånger, men du har varken hört eller sett oss. Ty du var inte färdig med dig själv. Vad menar du? Du hade inte ännu velat lyssna till rösten inom dig. Nu tänkte vi du kunde vara villig. Och därför är vi här igen. Du är ju ensam. Varför säger vi? Pater Bilad står ju här bredvid dig. Ser du honom ej? Så låt mig stryka det över ögonen. Att de må öppnas. Han gjorde så. Och när jag återslog upp dem. Såg jag en hög ljusgestalt. Som sträckte sina händer välsignande över mig. Jag blev så överväldigad av denna syn, att jag ovillkorligen böjde knä för honom. Fromme pater, sa jag, jag är inte värd din välsignelse. Jag är en grym och hatfull människa, som mördat min broder. Be för min själ. Det har jag länge gjort och nu har jag fått bönhörelse. Prisad vare han, som är kärleken.